Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 61 av Game of Stocks, finanspodden som inte säljer grillkol.
Eller kalsonger.
Nej, inte det heller.
Pjom, 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 shots fire.
Men tror inte vi hade gjort det om de hade hört av sig till oss. Det är ju bara att vi är butthurt för att vi inte...
Nu är vi irriterade för att ingen har frågat oss att vi vill sälja deras grejer. Jag hade ju lagt in mitt veto där faktiskt. Det är min döda kropp.
Alla har ett pris.
Ja, och ditt är väldigt mycket lägre än mitt, det vet jag.
Alltså, okej, vad är ditt pris för att sälja grillkol?
Alltså nej, jag vet inte vad det finns för. Det känns som att sälja sin själ och sälja sin integritet. Och den är bra mycket dyrare än vad jag tror de kan betala.
Nej, men det känns väl vettigt. Nu kan vi ändå sitta på vår höga häst när vi ändå inte har hört av sig och bärsa.
Exakt. Och vem är du?
Jag är Danne, värdeinvesteraren.
Och jag är Investorcus.
Precis, och nu är vi tillbaka på riktigt kan vi säga. Det är... Sommaruppehållet är slut och den här sommarskolan vi körde är klar och slutförd. Känns som att rätt många har uppskattat den. Det är kul. Jag har sett en del som har sagt att de har fått ut mycket av den.
Ja, exakt. Det är många som har hört av sig och verkligen tackar för att vi har gjort den. Och det är jättekul att höra. Och sen är det några som har hört av sig också och säger att men det är tråkigt att ni gör något sånt här. Det passar inte mig, men vi är en podd. Vi använder den media vi har. Det finns ju ändå i text och läsa ungefär det vi har sagt.
Ja, sen kan man ju bara skippa de avsnitten.
Ja, man kan ta en liten paus från poddandet om inte avsnittet passar. Så är det ju.
Men nu blir det ett nyhetsavsnitt och det är jag taggad på. Och det har hänt jättemycket under sommaren ändå. Det har varit en ganska hektisk sommarbörs med många intressanta rapporter. Så det ska bli kul att snacka om det. Vi ska prata lite value versus growth. Vi ska prata lite FANG-rapporter.
Mm. Och så ska vi prata lite, vad ska vi säga, earnings och sales i rapporterna här i aggregerat.
Mm-hmm. Embracer ska vi prata lite om. Disney. Ska jag prata lite om...
Paradox Storytel kom in med roliga rapporter här också idag.
Yes, Sampo tänkte jag också ta upp. Ubisoft, Gravity tänkte jag prata om. Och har du något mer? Vad tänkte du ta upp?
Nej, i och med att jag har inga noterade aktier längre. Eller jag har Kambi, Evolution och Intrum. Så. Men jag har inte så... Det är väl en liten del av portföljen. Så tittar jag mer på marknaden överlag.
Ja, ja men det är ändå... Det förstår jag. Men det är bra. Det är det vi ska prata om idag också. Så. Men innan vi sätter igång då ska vi tacka vår trogna vapendragare Börsdata.
Exakt. Våran Squire. Våran poncho till oss Don Quixotes.
Precis. Men, ja, fantastisk tjänst. Som sagt, vi säger det om och om igen. Perfekt i rapportperioder. Spara mycket tid. Som sagt, mycket gräv.
Ja, alltså spara tid är pengar. Och hur snabba de även saker nu är ju helt galet. Det är helt otroligt att tänka sig att de är bara två personer som jobbar på det där bolaget. Och driver den där tjänsten.
Verkligen. Och sen vet man inte ens vad man ska nämna om tjänsten längre. För att den utvecklas ju varje dag.
Ja, så är det. Och ja, det är ju bara tur att den utvecklas varje dag så vi har mer att prata om. Annars har vi ju pratat om allting för att den är så jäkla underbar. Och jag vet, jag pratar med George lite från gång till gång och vad de har för visioner och vill utveckla den till. Alltså det, ja, jag bara längtar. Och jag vet att några som har sagt att Nordnet eller Avanza borde köpa upp dem. Men jag har Kingpaxa första investeringen i Börsdata ifall de behöver in kapital. Alltså.
Ja, det är bra. Onoterat bolag faktiskt. Och sen, ja, kom ihåg, det finns gratisversion. Gå in på Börsdata. Data.se. Bara, man kan använda utan att logga in, men sen kan man skapa ett konto och det är gratis. Och sen är det begränsat, men sen finns det betalversioner också som låser upp väldigt, väldigt mycket mer.
Exakt. Betalversionerna är verkligen värda.
Ja. Yes. Sen har vi en till sponsor. Valuation Masterclass. Vi har haft över 50 personer nu. Bara tickar in nya hela tiden som har tagit del av erbjudandet och det är jättekul. Och man får ju den här kursen för $99 istället för $200 och det är ju under den här perioden då. Och det här i framtiden, om någon månad framåt här, så kommer rabatten minska till 25%. Så passa på nu när det är ungefär 1-2 månader kvar på det erbjudandet.
Ja, exakt. Och vad jag vill summera den här egentligen kursen till, det är att du går ungefär en kandidat i finans. Du får det kondenserat ner till det här med att veta hur resultatet, balansen och kassaflödet funkar och hur du värderar bolaget i 15-20 timmar istället för att sitta med de lån jag sitter med plus massa andra onödig kunskap inom marknadsföring och så vidare och så vidare.
Ja, men i princip så här, hur prognostiserar man, hur hänger balansräkningsresultat och kassaflöde ihop, sen knyter de ihop utbildningen med att sen använda de prognoserna man har gjort till att göra en kassaflödesanalys över relativ värdering då med EV-EBIT, PE, EV-EBIT, allt möjligt.
Exakt. Och så får du lite inspiration till hur du ska bygga i din egen modell sen då. I och med att du får låna Andrews under tiden du gör kursen.
Ja, och jag har ju använt hans modell som inspiration för att bygga min egen. Så lite inspirerad utav den, och den kan jag alltid dela med folk också. Om någon inte orkar sätta sig och göra det. Sen är det ju så att den har no money back. Inte no money back.
No questions.
Ja, man får definitivt pengarna tillbaka. Sen 30 dagars no questions asked garanti, även om man har påbörjat kursen då. Och det är ju över 50 personer som har signat upp på den här kursen genom oss då. Men hittills har en utnyttjat den no questions asked money back garantin. Och det var på grund av att den här personen tyckte att det var lite svårt med engelskan då.
Mm.
Så det är ändå skönt att se att det går att få pengar tillbaka, det är inga konstigheter och man har alltid den möjligheten. Och det är väldigt få då, 1 av 50 som har utnyttjat den ungefär.
Exakt.
Så, men passa på, gå in på gameofstocks.nu och sen klickar ni på toppen på Valuation Masterclass, så kan ni få se både min och Dogges utlåtanden om kursen, för vi har båda gått kursen och där finns det instruktioner för hur man får den här rabatten då. Annars går man in på valuationmasterclass.com och klickar hem kursen som heter modul 1, och sen använder man Game of Stocks i små bokstäver då, allt sitter ihop som kupong vid utcheckning.
Yes.
Eller länken i poddbeskrivningen också.
Ja, exakt. Så gå in där, bli bättre på bolag och hur man värderar dem, så kommer ni förhoppningsvis göra bättre investeringar framåt.
Ja, man investerar i sig själv.
Det är bästa investeringar. Högst ROI på det.
Mm. Ska vi mjukstarta lite då? Om vi går in på senaste månadernas händelser. Vi har ju varit borta, kan man säga, ur marknaden för våra lyssnare i alla fall.
Mm.
Även om vi har hållit ett öra mot rälsen hela tiden. Så vad är din känsla över hur börsen har agerat och vart vi står idag?
Ja du, det har ju varit sommarbörs. Så på något sätt så känns det inte som att man har ändå någon koll, för sommaren är som den är. Men för att vara en sommarbörs är det en väldigt aktiv sommarbörs.
Ja, verkligen.
Jag har aldrig nog sett så mycket noteringar under en sommar som jag har sett nu. Både i USA, främst i USA egentligen, som bara sticker iväg. Vi hade BigCommerce kom in nu, som är en konkurrent till Shopify här i förra veckan. Och de liksom drog 280% första dagen.
Nej, jag såg att du delade det faktiskt. Jag hade faktiskt inte koll på det.
Nej, och det är ju helt sjukt. Att ett, den värderas så lågt eller kommer in och går så högt. Och två, att den noteras faktiskt mitt i juli. Alltså juli, augusti i USA brukar ju vara liksom no-go zone. Du noterar ingenting då, bara punkt. Men uppenbarligen så finns det ett sånt risktagande i marknaden. Eller så är det att alla sitter hemma, ingen kan göra någonting i USA. Så du bara, vi noterar skiten.
Alla sitter hemma, kan inte betta på sport, får en stimulus check, har ett Robin Hood-konto och då blir det jättekul att spekulera på börsen. Och så att uppenbarligen går det ju att noteras nu under sommarbörsen. Och det är ju inte bara BigCommerce, det är ju Lemonade till exempel gick från $29 IPO till $85, $90 och vänder ner till nu 60 ungefär.
Jo, exakt. Den är också väldigt intressant i och med att det är ett försäkringsbolag som, vad ska man säga, försöker starta om och inte få den här legacyn som alla andra försäkringsbolag har med hur mycket utredare och så vidare och så vidare. Men jag vet ju att du också tycker att det här med utbetalning utan att fråga några frågor kanske är stor risk.
Ja, inte bara det. De kappar ju sin bruttomarginal till 25%, för de tar ju 25% av någons premie.
Mm.
Så någon som betalar in sin försäkringspremie. Sen tar de bara en flat fee för att visa på att vi har inga incitament att inte vilja betala ut dig, för vi har redan liksom tagit vår vinst.
Exakt.
Så vi tjänar inte mer på att inte betala ut någonting. Resten av premien går till reinsurance, så de försäkrar inte allt själva, utan de går igenom samarbetspartners då, typ som Geico och andra stora försäkringsbolag som täcker upp ifall Lemonade, för Lemonade har inte tillräckligt med kapital och allt vad det är för att klara av en stor naturkatastrof.
Nej, men så är det ju. Det blir ju lätt så med ett litet bolag som startar upp. Sen vad var det väl? Det gav de iväg 2% av vinsten också.
Ja, men det är det jag ska komma till. De tar 25% av försäkringspremien. 75% går till reinsurance. Och när de har betalat tillbaka alla kunder då, efter alla försäkringsutbetalningar, om det blir något över av resultatet, så donerar de då det till välgörenhet.
Ja, vad du skrev? Ett jävla socialistiskt bolag.
Ja, nej, men jag menar, varför vill man investera i det här? Det förstår inte jag. Det bara skriker liksom så här millennialbolag, och det ska locka liksom unga till att teckna upp sig. Och jag tror produkten kommer vara jättebra för kunderna. Men jag tror aldrig det här blir ett bra börsbolag om man ska välja.
Jag tror att det kan... Jag investerade lite och sen fick jag den här onoterade investeringen, så jag har ju fått sålt det. Men jag har ju fortfarande kvar en post åt farsan.
Ja, grejen är att om det funkar... Då är alltså total addressable market, det här är ju ett av få insurance techbolag, så lyckas de så är det ju extremt stor marknad. Men då finns det faktiskt ett intressantare insurance techbolag som heter SelectQuote i så fall, tycker jag.
Ja, jag har inte kollat på SelectQuote, men jag tyckte Lemonade var lite coolt för att de hade lite, vad ska man säga, branding som var lite roligare än de flesta andra försäkringsbolag.
Absolut, och sen, alltså det är ju en smidig grej, för att jag menar, du får ju pengarna utbetalt väldigt fort och sådär, så att jag kan förstå vinningen för kunden. Frågan är, när blir de lönsamma? Kan de bli lönsamma? Jag kan mycket väl ha fel, men...
Ja, men om man ska vara motståndaren till det där, så har vi ju väldigt många som har sagt, ja men kan Facebook bli lönsamma? Kan Spotify bli lönsamma? Väldigt många sådana frågor. Uppenbarligen kan de bli lönsamma.
Jo, det är sant.
Och bara att man inte ser det nu, så tror jag faktiskt att de kan bli lönsamma i slutändan. Jag tror också typ Lemonade kommer att utnyttja att de har en väldigt mycket mindre kostnadsstruktur eller kostnadskostym, som gör att de kan vara väldigt mycket snabbare. För jag lyssnade på en podd med deras vd som var väldigt intressant.
Dan Schreier, han är en bra retoriker faktiskt, vd:n.
Exakt, men det var också, det han sa tyckte jag inte var bara bullshit, utan det var verkligen, höll med honom, för att han främsta argumentet som han la fram, som jag håller med om, förut var ju försäkringsbolag informationshållarna eller informationsgatekeepers i världen. För att ju mer information, ju bättre kunde du räkna på hur mycket premier eller hur mycket du skulle betala ut. Sen hände liksom digitaliseringen och så vidare och så vidare, och då blev helt plötsligt alla techbolag informationshållarna. Det är de som har mest kunskap, mest information och så vidare om kunder och så vidare, och bolag. Och försäkringsbolagen har inte hängt med i den här digitaliseringen, för att feeda in så mycket data som man behöver för att kunna göra ännu snabbare, ännu bättre beräkningar för hur mycket du behöver egentligen i, vad ska man säga, kapital för att täcka ifall någonting händer.
Så är det ju. Det är en big data, ett big data race.
Exakt, och det är därför jag gillade Lemonade. För att de har byggt det från grunden, har byggt det på en digitaliseringsplattform, inte på det gamla försäkringstänket, utan ha det och sen absolut, Fat Tales Event hashtag Nicolas Taleb är fortfarande en risk, men det är det för alla.
Det är det ju inte heller så mycket, i och med att de har reinsurance, som sagt.
Exakt, så reinsurance de vill ta bort det. Men,
precis, men grejen är, jag förstår bullcaset, för att de cappar sin bruttomarginal till 25% i princip, men eftersom försäkringsbranschen är så stor, så spelar inte det någon större roll egentligen, för att den är så stor, marknaden, så även om marginalen är låg, så blir ändå i absoluta siffror ganska stor vinst ändå till slut. Och grejen är att den här ge till välgörenhetsgrejen de gör också, den kan ju faktiskt komma att ändras hur stor den procenten är, lite som ta Handelsbanken och Oktagonen liksom.
Absolut.
Jag menar, Lundberg försöker squeeza bort oktagonen, och blir det så att ja, de inte känner att de är tillräckligt lönsamma på grund av den här charityn, så kanske de minskar den procenten och så vidare. Så att, absolut, det är intressant, och det är sån otroligt stor marknad, så jag tror att det är klart de kan bli lönsamma kanske.
Ja, och det är jag, någonting jag tänker på där, som jag börjar tänka mer och mer på, hur många man brukar prata om i världen, hur många som är unbankable, alltså hur många som inte kan ha ett bankkonto.
Mm.
Och hur, då skulle jag vilja tänka på hur många är inte unchargeable, alltså oförsäkringsbara på grund av att de kanske inte har tillgång till en liksom försäkringsbolag eller någonting sånt där. Men alla kanske har tillgång till mobil och då kan teckna en premie.
Mm.
Där tror jag att det är väldigt mycket saker som kan öppna med digitaliseringsplattformen. Liksom.
Så är det. Det är ju jätteintressant bolag och det har fått mycket hype. Så att det blir spännande att följa. Nu är ju inte heller ett analysavsnitt av Lemonade. Så.
Nej.
Men
det var ju knappt ljud för oss.
Nej. Ja, stickar bara.
Oh.
Men allmänt så har ju marknaden, som du säger, varit rätt het, gynnsam, och man brukar ju se den här sell in May, go away, eller den svenska sälj till sillen, eller vad säger man?
Sälj till sillen och köp till kräftorna.
Ja, lite så, och då ska man ju köpa nu då, men grejen är, vi har inte fått någon dipp däremellan, så att vi har inte fått den här klassiska sommar dippen, utan det har gått väldigt starkt. Det är ju i och för sig ett ovanligt år med corona då, men det jag har tweetat om rätt mycket, för de som följer mig på Twitter och som inte har mutat mig, så kan de ju, senast tweetade en kille som delade en graf, och vi kan lägga med den i pdf:en här för podden, men det är ju att det är en enorm premie om du kollar value mot growth. Och det är den lägsta nivån nu, alltså hur stor rabatt value har mot growth sen ja, 2010 i princip. Det är alltså en väldigt, väldigt stor skillnad. Det är ungefär 50% discount då, enligt den här grafen. Och normalt sett brukar man ligga och pendla någonstans mellan minus 20, 30, 40%. Och sen även cyclicals mot defensives har ju också en discount då. Fast den nu mot senaste tiden då har ju den gått och stängt igen i gapet. Så det har i princip en mycket mindre discount. Medan value har fortsatt ner så.
Men om vi bara tittar på de graferna, då är ju det bara ett snack om typ mean eller reverse to the mean.
Mm.
Om vi kollar, om vi always invert, vår källa Charlie säger, Munger. Om vi tittar och invertar och så säger vi sig, okej, kan det finnas argument för det här? Om vi kollar på growth, jag tror de flesta growth-bolag är idag digitala bolag.
Mm.
Som jag skulle då säga har fått ett extremt hopp framåt på 6 månader, som kanske har resulterat i hopp framåt på 3-4 år i digital adoptering.
Mm.
Skulle inte det kunna vara vettigt då att growth har stuckit iväg?
Ja, alltså jag tycker ju att value ska ha en discount mot growth. Mm. Men frågan är liksom, har det gått för långt? Och jag har inget problem om du definierar growth som fangbolagen och sådana bolag.
Mm.
Det är klart de bolagen ska vara högre värderade, och de är ju lönsamma och tjänar hur mycket pengar som helst och har höga marginaler. De bolagen som oroar mig är ju de här bolagen som inte tjänar några pengar än. Till exempel multiplarna vi ser på Shopify eller på ett Lemonade som har price per sales 50 liksom, och inte tjänar pengar. Det är där jag är ganska tveksam till att det är en för hög optimism bland sådana bolag just nu tycker jag, och att de sticker iväg lite väl mycket. Alltså de som är icke-lönsamma alltså, growthbolag.
Jag förstår det, men just på de två exemplen du gav så växte ju båda deras, både kvartal men också förra året växte ju 100% i tillväxt.
Mm.
Lemonade tror jag hade 133% tillväxt liksom.
I sales, ja.
Ja, exakt i sales. Och då blir det ju ändå, då är det ju ändå så, okej, vi är för någon sorts kritisk massa för att komma upp i att man täcker alla sina overheads, eller att man ska säga att man typ är nöjd, eller att typ intäkten är nästan större än vad man kan lägga ut i kostnader. Och då egentligen växer så snabbt som de gör och får den värderingen, då kan ju den värderingen, om vi säger, halveras eller gå ner till typ 12,5 på 2 år.
Mm.
Då är det ju på ett sätt rimligt tycker jag.
Det kan det vara, absolut. Men hur högt ska du värdera det? Och någonstans finns det en gräns när ett bolag inte tjänar pengar. För att problemet är att det enda sättet du tjänar pengar på investera i en aktie som inte tjänar pengar, det är att någon annan vill betala mer för den aktien.
Ja, absolut. Så är det.
Och vi har ju sett sån hype förut i olönsamma bolag. Jag menar, det är inte techbubblan år 2000 nu. Det är inte det jag säger. För vi har ju massa bolag som tjänar pengar. Men problemet är att om du sitter med Svarte Pettersen i ett sånt här bolag. Om då marknaden viker ner för att börsen på något sätt kraschar eller bara blir mindre het. Och det här är inte det nya glänsande objektet längre. Då kommer ju inte det finns någonting som egentligen avkastar någonting i bolaget. Och om aktien inte sticker sen, och det tar flera år för dig att nå tillbaka till de nivåerna. Helt plötsligt så har du inget kassaflöde som stöder värderingen. Eller någon utdelning eller några vinster som egentligen kan få aktien att hållas vid liv sen. Utan just nu är det bara någon sorts FOMO i de här bolagen.
Ja, och det är en story. Och du hade ju ett exempel i veckan med Alteryx, som jag säger rätt nu, som är ett analysbolag.
Det stämmer.
Och de kom ju in med tråkiga guidance nu liksom, för att tyvärr så är ju inte det en, vad ska man säga, en need to have produkt. Det är en nice to have produkt. För i princip om du sitter och gör analys så kan du göra det i pivottabeller och i Excel. Det är ungefär vad jag gör själv på jobbet. Och då blir det så här, okej, Alteryx blir en nice to have. Man hoppar inte på det liksom nu. Man tar och skjuter på implementering av Alteryx produkter och så vidare och så vidare. Och de dök ju över 30% här igår eller förra veckan då.
Ja, och jag hade ingen koll på det bolaget sen innan, men jag såg ju många som delade det. Och just så här, ja, det är det här som händer när story stonks, när storyn inte är lika bra längre.
Nej, men och när man värderas på sådana värderingar så måste ju tillväxten vara där. Du har en story om att tillväxten ska komma och att kanske kommersialisering eller lönsamheten ska komma om 1 till 2 år. Och då är det så här, ja, då måste du hålla upp tillväxten. Annars har du sån hög fallhöjd i sådana här aktier. Till exempel om Shopify skulle bara komma in med en omsättningsökning på 25%. Alltså du har en hög fallhöjd här. Det har du.
Ja, och då är det i en ashet marknad. Vad tror du händer om marknaden också börjar bli mer konservativ och inte värderar upp de här bolagen och de kommer in med sämre resultat för att ekonomin går sämre? Ja, då har du ju väldigt stor nedsida i de här bolagen.
Exakt.
Så. Och när du sitter med dem sen, när du sitter med Svarte Petter och de har gått ner 60-70% och du väntar till nästa bullmarknad på några år och de här ska, så att de kommer upp igen i värde, då får du ingenting under tiden. Du får inte en krona i utdelning. Det blir kanske massa nya emissioner och du blir mer utspädd och ja, det är något som kan hända.
Jo, så är det. Och det enda som jag skulle väl kunna hålla mig med där, varför man ska hålla kvar ett sånt bolag, det är om man tror på tammen, man tror på trenden som kommer, man tror att tammen kommer att utökas och så vidare och så vidare. Och då kan jag väl hålla med, men då måste man ju ha en helt annan horisont än titta på en ettårsgraf. Och det är väl där många, jag tycker, missar. Alltså, som jag sa i halvårsavsnittet, vad jag kommer att fokusera på nu i framåt, det är att lyfta blicken. Börja kolla längre än 1 år och börja kolla 2 till försöka kolla längre än 5 år kanske till och med.
Ja, men alltså, ja, det är det här som är, för jag förstår ju, vi har ränteläget och hela den biten och tillväxtbolag ska gå upp om du har massa stimulanser och det är gratis att låna pengar. Snart får man väl betalt för att låna pengar till och med.
Och till Danmark, då får du ju betalt, då får du betalt för ditt bolån.
Men det har man har ju hört också, it's different this time, förut, flera gånger. Och alltså jag förstår att man måste dansa när musiken spelar, men då tycker jag man ska dansa jävligt nära utgången i alla fall.
Ja, du måste ju också köpa kvalitet. Du måste ju köpa någonting som du tror också kan övervintra när det blir väldigt tråkigt.
Ja, och typ där tror jag att till exempel Shopify är en skillnad mot kanske Lemonade, för du vet inte om Lemonade är kvalitet. Det är ju obevisat.
Ja, det håller med om. Och där skulle jag också säga, mellan de två så är ju Shopify en högre kvalitet. Om man också lyssnar på intervjuerna av Toby Lutke så skulle man verkligen höra hur deras kultur bara liksom, det rinner i ådrorna på dem.
Men om vi ska gå in då och glida in på de tillväxtbolagen som faktiskt tjänar väldigt mycket pengar och är på något sätt en grundpelare i den moderna ekonomin. Så FANG, alltså akronymet Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, har ju rapporterat, kommit in med sina Q2 då. Och man kan väl säga att Google var svarta fåret i det här fallet, och kanske Netflix.
Google blir väl alltid typ svarta Ford, känns det som.
Google, det är sällan de lyfter på rapporter faktiskt. Trots att de levererar tillväxt. Nu gjorde de inte det. Men Google skulle jag säga är den, tror jag, det bolag som är mest direkt känsligt mot en sviktande konjunktur. I och med att, alltså visst, Apple är det med dyra telefoner och så vidare. Men Netflix skulle jag säga är ganska okänsligt. Men Apple är känsligt, men jag tror det syns senare. Efter folk har blivit uppsagda och så vidare. Medan Google är ganska direkt att oj, nu drar vi ner på marknadsföringen. Och det såg man ju. Av alla de här rapporterna var det faktiskt bara Google som nästan var flat year on year. Jag kommer prata lite mer om Google-rapporten specifikt. Men generellt så gick väl alla de här bolagen enormt bra på rapport. Förutom Netflix var en besvikelse också här för mig. Fast det var jättebra siffror.
Jo, de hade jättebra siffror, men deras guidance var ju horribel, tyckte jag. I och med att guidance var ju en sänkning av tillväxten.
Ja, sen är det ju en till aspekt, det vill jag också nämna. Det som jag tycker har präglat den här marknaden, det var att rapporten var bra, guidance var horribel inom situationstecken. Eller situationstecken. Så problemet är ju när man säger att guidance var horribel, det var den inte. Nej. Och när man säger att resultatet inte var tillräckligt bra. Men det handlar ju om att aktien hade gått så starkt inför. Mm. Och jag har sett väldigt många bra rapporter som ändå blivit straffade. För att många har ju egentligen gått så starkt inför rapporten. Och då tycker jag att det blir så konstigt att säga att rapporten var dålig. Det är snarare att du som investerare hade fel förväntningar.
Så. Ja, och det är det som är lite kul när man säger att typ så här, ah, men rapporten var dålig för de kom under konsensus. Nej, ursäkta, men det var faktiskt analytikerna som var värdelösa.
Det är ju snarare de som har fel. Och då har ju aktien stuckit på analytiker, prognoser och så vidare.
Ja.
Men Facebook levererar en kanonrapport. Amazon hade ju bäst rapport av den här bunten. Eller man kan yrka för att Apple också hade det. Det var fruktansvärt starka rapporter. Det är inte så konstigt, tror jag. För att du får $1,200 i en stimulus check. Och du kanske blir av med jobbet, kanske inte. Men du går och köper en iPhone direkt som du vill uppgradera till. Du går och shoppar massa på Amazon och så vidare. Men det roliga är att jag har hört om stories om hamnarbetare i vissa delstater i USA som har fått stimulus checks för att de inte har kunnat jobba. Och då har de haft svårt att få tillbaka dem till jobbet för att de liksom har pengar till mat i princip några veckor till. Så att alltså jag tror de här gynnas av stimulus checksen. Och det är nog ingen...
Amazon och Apple gör ju verkligen det. För nu, jag tror det är ju väldigt många amerikaner som nu har fått en summa pengar de inte räknar med, som då blir anses gratis pengar, och då blir det liksom så här, okej, nu kan vi lyxa.
Och du får ju tänka på att även rika personer får de här pengarna. Så att det är klart, det som du säger, då blir det den här känslan, ja, men varför inte uppgradera min telefon till iPhone 11?
Mm. Ja, och sen om vi kollar på Amazon, de tjänar ju extremt mycket pengar på att då, alltså, det är liksom social distancing, det är leveranser.
Mm.
Och du har ju också att de levererar mat.
Så
att...
Precis, för de köpte ju det här
Whole Foods. Exakt.
Så att, nej, jag förstår de rapporterna, och jag äger ju bara Google av den här bunten. Och det kanske inte är så konstigt, för att det är den aktien som inte har stuckit riktigt. Jag ägde ju Facebook innan, men jag tycker egentligen inte om Facebooks produkter och så i slutändan. Men Google, båda våra, vi har ju sagt det förut, du och jag, att om vi bara fick äga ett bolag i 10 år kanske vi skulle ta i Google. Då.
Ja.
Och det var inte det bästa resultatet, och det är som jag sa, alla andra av de här bolagen gynnas av konsumenter i princip, som gynnar de bolagen, consumer spending. Facebook egentligen är ganska ad-beroende, men de klarar sig bättre än Google.
Men det är ju också på att de har en helt annan, eller jag lyssnar på en podcast om sociala mediebolagen, och då är det så här, okej, vad är det som Facebook och Instagram har som många inte andra har?
Mm.
Det är att de har en extremt bra kartläggning på människor,
mm,
på vad de vill ha. Google är search, medans Facebook och Instagram är, du kan säga så här, okej, jag vill nå 10 000 människor som är intresserade av, vi säger som jag, ett nischområde, japanska vapen.
Mm.
Ja, då är det liksom, hitta de som följer ett visst konto, lägg upp den adden till dem, och du har liksom full hit på dem.
Ja, men det är väl klart, Google kan göra samma sak om du har googlat på Samurai Swords. Men, ja, men det kanske du inte har gjort heller. Nej. Medan du följer dina Instagram-konton.
Exakt, och det är där jag menar att... Där kan...
Det är för att Google säljer också
reaktiva. Exakt, de är reaktiva, de är på search. Apple och Instagram, eller Apple, Facebook och Instagram är mer på discovery.
Ja, men de är nästan prediktiva.
Exakt.
Ja, och det är det. De kan bygga ett intresse hos dig innan den så tänkt köpets värld. Och genom att visa ad och bygga en brand awareness. Så att jag tror att många annonsörer släpper på Google Ads tidigare än för, typ Instagram Ads. För det har bättre egentligen return on investment på en Instagram Ad. För det, ja, det är också mindre belopp. Liksom. Det...
Jo, och alla som har jobbat med sälj vet att det finns den här modellen AIDA som är attention, interest, desire och action. Jag tror ju liksom att Facebook och Instagram bidrar till attention, bidrar till desire, medans Google bidrar till interest och action.
Ja, men över då till Googles rapport, för det håller jag med om. Det är skillnader och det är det vi ser här, varför ena adspenningen gick ner mer än den andra. Och jag köper inte Google för ett kvartal, så att jag ser det här som ett bra tillfälle att köpa Google. Jag äger ju redan Google och ökade lite på rapport faktiskt. För att det jag ser dem bygga för framtiden, alltså vi ser 5-10 år. Det är det som jag tycker är viktigt, inte resultatet det här kvartalet. Om man bygger stora vallgravar, nätverkseffekter och en stickiness. Mm. Och sen har du ju dina moonshot-projekt och sen har du cloud. Jag tycker de är jag tycker Google jämfört med Facebook är i många fler intressantare områden att agera. Till exempel kvantdatorer och superdatorer.
Så är
det. De har cloud, vilket växer 50%. Det växte 50% i det här kvartalet, till exempel Google Cloud. Och det känns som att Google Cloud börjar få rätsida nu på deras verksamhet. För de har lagat efter Azure och Amazon Web Services ganska mycket. Så om man kollar rapporten så var revenue ner 2% year on year. Mm. Och det är horribelt, kan man tycka, för ett sånt här tillväxtbolag. Men de värderas bara till P/E 35. Det som förvånade mig, ja, men det är precis bara, men med tanke på... Ja, exakt så. Men YouTube Ads förvånade mig, för där trodde jag att de skulle gå upp mer. Mm. YouTube Ads var upp 5% ungefär year on year, men grejen är ju att det är ju extremt stor aktivitet på YouTube, men det är ju mindre bidding på reklamen. Så att även om du har många viewers så är det mindre liksom, revenue per titt.
Ja, och jag tror ju tyvärr att företagen ser Google Alphabet som Google Ads och YouTube Ads som samma sak. Medan jag skulle tycka att YouTube Ads hade varit en helt annan kanal och vara i just nu än att vara i Search Ads.
Google, alltså YouTube Ads är egentligen åt Instagram-hållet. Du kan ju se vilka klipp man tittar på. Och jag tycker YouTube Ads är rätt bra, om jag ska vara ärlig. För att jag tittar på en del tv-spels-reviews och sådär på YouTube. Och jag får ju mycket av spelreklam. Mm. Så det är ganska, ofta ganska bra reklam. Och jag tror jättemycket på YouTube Ads framåt.
Jag tror YouTube kommer bli deras största produkt snart. Jag tror det kommer göra att de tar ikapp vissa saker på Facebook med discovery och sådär.
Ja, och jag är så bull Google, för att Google Search är ju som sagt den vallgraven och tar sig in på sökmotorn är helt hopplöst stor. Sen är ju YouTube är en guldgruva som inte ens har börjat monetiseras riktigt. Google Cloud växer 50% och jag tror att YouTube Ads kan börja växa jättestort. Sen är det en bubblare som jag inte tycker varken Google själva ofta lyfter fram eller någon som egentligen analyserar bolaget, om man ska vara ärlig. Och det är Google Play Store. För att idag så är det inte, det är ganska stor andel av intäkterna. Men om du kollar med och jämför med till exempel hur mycket Apple pratar om deras Play Store services.
Mm.
Google nämner inte ens, men de har fler användare än Apple. Det är fler Android-användare. Och problemet varför de inte är lika stora intäkter som Apple är för att många länder då som använder Android-lurar som är billigare, de är inte lika välbärgade. De invånarna. Det är Kina, Indien och average revenue per user för en Android-användare och hur mycket de spenderar i Google Play Store är långt mindre än Apple Store.
Nej.
Men jag investerar i det långa loppet och jag kan ju se en värld där de här människorna blir mer och mer välbärgade. De här länderna är ju verkligen emerging markets, går bra. Deras medelklass växer enormt. Och om vi kollar på Google Play, jag vill lyfta fram det här. Jag var tvungen att kolla på Statista faktiskt, hur mycket de omsatte.
Mm.
För att de lyfter inte fram det själva, Google. Men 2019 omsatte Google Play Store 29 miljarder dollar. Och då det på en total omsättning om 160 miljarder dollar för Google. Och det är ungefär 20% av intäkterna. Så det är inte trivialt. Det är inte en... Jag förstår inte varför de inte lyfter fram det.
Nej, och sen om man tänker på vad egentligen det är. Alltså, de är ju mobilernas Steam.
Mm, exakt så.
Och det är en sjukt bra produkt. Och du tänker på vilka produkter Google själva har på den här plattformen som jag tycker inte lyfts fram heller. Det är Google Music, Google Video och Google Games.
Ja, precis.
Exakt. Men de har ju i princip ett bibliotek på filmer, ett bibliotek på ljud som... Alltså om de börjar satsa på det eller börjar ta fram det mycket mer och kanske säger att det är G-sounds eller G-films eller G-movies och börjar slå. Alltså då skulle du kunna ha du har Netflix, du har Spotify i Google redan.
Mm.
Om du bara lyfter
fram. Nej, men det är det jag menar. Och om man då kollar på den nätverkseffekten och stickenessen de bygger i just Android som är större plattform än Apple, och då får de mer data, och den här customer basen har ju vant sig med Android, och vi vet ju själv hur liksom fanatiska fans kan bli av Android och Apple, och just att byta och inlåsningseffekterna. Apple har ju, skulle jag säga, lite högre inlåsningseffekter.
Det är
lite jobbigare att byta från Apple, men jag kan tänka mig att Google kanske rör sig mot det hållet över tid. Och som jag sa, det är 19% av intäkten idag, och de har växt med 20-30% ungefär de senaste 5 åren. Så att det här tycker jag är också en guldgruva. Du har liksom YouTube, du har Android och du har Cloud.
Så ja, kan du också lägga till att du har ju världens största e-mail, ja, alltså e-mail-server, alltså Gmail. Det är det som de flesta använder, och i princip alla som har en Android-mobil måste ju starta en Gmail, och du kan ha Gmailen för ditt Apple ID liksom.
Ja, så är det ju.
Så du har ju hur många saker som helst som bygger in någon och får information om kunder och så vidare och så vidare. Du har ju till och med, ja, om du använder Gmail så ser man ju att man har ads i Gmailen. Liksom.
Och det är ju jättebra för big data där också, som du säger. Och där Apple gör mycket pengar som Google inte gör mycket pengar i hårdvaran. Men nu börjar man se att de köper upp hårdvarubolag, de köpte på HTC, de har sina Nest-produkter, deras Google Home-speakers. Och en grej som inte alls kommer påverka Google monetärt, men som visar att de går i rätt riktning, det är att de släppte Google Pixel 4a. Och den har ju fått, det är en budgettelefon på $350, men den har fått extremt bra recensioner och anses vara bästa budgettelefonen på runt $350 i den prisklassen.
Mm.
Det är ju den bäst sålda telefonen på Amazon nu till exempel, och slutsåld där. Och det är ju absolut en billig lur, och den säger inte så mycket. Men det visar på att Google börjar få rätt sida på hårdvaran. De köpte Fitbit, de håller på och bygger någon sorts synergier och inlåsningseffekter, tror jag.
Jo, exakt. Och jag är ju personligen en Google-fanboy mot alla Apple-fanboys där ute. Som äger en Fitbit, som äger en Pixel 2. Väntar på Pixel 5an för att köpa en ny sån liksom. Ja, jag vet inte, jag ser väldigt mycket saker som Google nu kan ännu mer bygga in folk i ett ekosystem som Apple har gjort. Apple har ju gjort det via hårdvara, Google har gjort det via mjukvara.
Exakt.
Så om de låser in dem ännu mer nu i att få in hårdvaran, till exempel i Nest, till exempel i Fitbits och så vidare och så vidare. Så ja, nej, men du har ett helt annat play där också. Plus att du kan konkurrera med, till exempel, som vi, om jag bara försöker summera här nu då, liksom YouTube mot Instagram och Facebook. Och sen har du ju alla moonshots, Venmo och ja.
Waymo, precis.
Waymo, exakt. Så att, ja, Google kommer nog vara rätt länge vårt play, största play som vi kommer köpa.
Ja, jag tycker det, ja, jag är extremt bullad, och vi har pratat om det förut. Vi delade något på Twitter för ett tag sedan där jag tror JP Morgan som gjorde en sum of the parts-värdering.
Mm.
Och i princip om man då värderar venture-väskan, alltså Waymo och alla saker som bara kostar pengar, ta bort den och se att du skulle sätta en värdering på det, i princip göra en spin-off på det och börsnotera det. Och sen delar du upp bolaget i liksom hög tillväxt med cloud och YouTube och search och Google Play, och de som faktiskt tjänar pengar, och värderar det. Då tror jag att du låser upp mycket värde, och då snackar man om värderingen på $3,000 ungefär.
Nej, för ja.
Så det är inte otänkbart. Det är bara att kolla, Amazon stod i $1,800 nyligen och står väl nu i över $3,000.
Så. Ja, så är det. Men du har fler rapporter att gå igenom, va?
Ja, ingen rapport som har släppts än, men Embracer rapporterar den 13. Det är om 2 dagar, vi spelar in den 11. Mm. Och jag tror att det här kan bli ett extremt bra kvartal utan ett förvärv. Med ett förvärv så blir det ju Vingeforsfest igen. Så att, men många, de har släppt många spel som har gått väldigt bra och rankats väldigt högt. Och innan det här så... Utan de här spelsläppen så borde rapporterna bli bra nästan. För att i och med digitaliseringen då, och alla spelbolag har släppt rapporter. Och det är ju nog inget spelbolag som har släppt en besvikelse till rapport. Så kollar vi på Satisfactory till exempel. Släpptes på Steam nyligen, Early Access. Och då tänker man, aha, släppte de ett nytt spel? Nej, det har ju varit exklusivt på Epic Games Store. Mm-hmm. Och det jag har pratat om också mycket på Twitter, att det här plattformskriget gynnar IP-ägare. Och då menar jag inte bara spelbolag, utan även bolag som Disney då. Så Satisfactory, som ägs av Coffee Stain Studios, som förvärvades av Embracer, har ju då fått en klumpsumma för att spelet bara ska finnas på Epic Games Store. Fått bra försäljning där. Sen släpper man det igen på Steam och då blir det nästan som att det blir ett nytt släpp. För det blir mycket hype och man gör mycket marknadsföring och Twitch-streamers och sådär. Och det går upp på säljlistan på Steam och då får folk upp ögonen för det. Så då får du liksom pulsförsäljning på ett annat sätt. Satisfactory har presterat enormt bra på Steam. Sen har vi Deep Rock Galactic från Coffee Stain Studios har gått extremt bra. Destroy All Humans gick upp på toppen och höll sig högt uppe länge. Och det var ett spel som inte kostade så mycket att utveckla. Det var ett AA-spel. SpongeBob, Bikini Bottom, samma där, sålde ganska bra.
Det är lite roligt att den kom in mellan alla andra liksom hårda titlar. Satisfactory. Och så bara, SpongeBob.
Ja, exakt. Ja, de har en bred portfölj. Mm, okay. Men samma där, det där spelet kostar inte heller så mycket. Det är också AA skulle jag säga. Desperados 3, också AA, men väcker i liv ett gammalt IP. Vilket är Embracers grej, köpa upp IP-portföljer och göra nya spel på det. Som Darksiders och så vidare. Men det roligaste med de här släppen är ju inte bara att det har gått bra med försäljningen. Det är också att det har fått väldigt bra mottagande. Alltså, bättre egentligen mottagande av spelare än spelrecensenter. Men jag tycker att personen spelrecensenter har tappat det helt. Och för att om inte, de har blivit någon sån här PK, PC-culture. Och
analytiker, tappat det helt.
Jag vet inte, men alltså om inte alla raser och kön och läggningar representerar ett spel så får det i princip dåligt betyg. Liksom. Alltså det har ingenting med spel att göra, tycker jag. Man ser en counterculture bland spelare, tror jag. För att om du kollar Last of Us 2, jag spelar ettan, fantastiskt bra spel. Vi är jättetaggade på tvåan. Trodde inte det fanns en chans att det skulle få dåligt mottagande. Men det har fått jättebra critic reviews med sjukt dålig user score review. Okay. Och det är för att, och jag gick in och läste liksom de negativa kommentarerna. Det var ingen gameplay eller någonting, det var alla klagade bara på storyn. Så det är inte att spelet är dåligt gjort liksom rent programmeringsmässigt, utan storyn var dålig. Mm. Och de tyckte att det var för mycket så här force feeding med PC culture och så vidare.
Okej.
Okay. Så att
jag vet inte. Gamers är inte så PC.
PC är de, inte så PK.
Man tar på engelska eller svenska.
Ja, precis. Jag vet inte. Jag vet inte vad som håller på att hända, men för Embracer i alla fall så har alla fans gillat spelen väldigt mycket, mer än critics faktiskt. Och sen har du alla andra spel i backloggen, de är så stor backlog som Remnants of the Ashes, World War C, SnowRunner, Halo Master Chief Collection, Metro Exodus med DLCs och Kingdom Come Deliverance, alla DLCs har också sålt hyfsat bra.
Jo, så jag tror att det där om att konsensus var att de ska komma in med 7 miljoner i net profit. Man bara, okay.
Ja, och det är inte ens särskilt bra egentligen. Det är inte jättemycket i profit.
Jag tror att någon kommer att överraska.
Jo, fast det är inte nödvändigtvis heller. För att du vet ju bäst själv som har gjort den här IFRS-omräkningen att det är inte säkert net profiten blir bra, men operationella EBITen kommer ju vara enorm.
Mm. Ja, men så är det. Och det är väl det man får kolla på. Så är det.
Och så lägger vi till ett förvärv på det kanske.
Ja, han har ju varit ute och flyger. Det var ju någon twittrare som hade koll på hans privatjet.
Nej, det var ju nästan obehagligt. Det var lite stalker-warning. Han hade koll på vilket privatjetsbolag han använder och såg att han hade landat.
Han har koll på vilket flygplan han har köpt personligen i Lars Vingefors Invest.
Ja, okej, så var det.
Så har han koll på det flyger.
Just det, han hade sett att han hade mellanlandat i Amsterdam och sen var på väg någonstans. Jag vet.
Exakt.
Det var lite roligt i alla fall.
Man kan ta sin research till andra nivåer än där i alla fall, uppenbarligen.
Verkligen, jag känner mig superkass. Han kör ju privatdetektivnivå på hans research.
Exakt. Ture Sventon.
Ja, och sen kan jag gå över till lite fler gaming-rapporter. Vi har Ubisoft släppte rapporter, det var ganska länge sedan. Men som sagt, vi har ju inte varit så aktiva. Och där har hänt en del spännande grejer. Rapporten var jättebra, om vi börjar med den. Netbookings ökar med 31% year on year. Rainbow Six Siege, försäljningen där ökar med 30% year on year. Assassin's Creed-familjen ökar med 60% year on year. Just Dance, 500%. Så folk har ju dansat loss här under corona för att få lite. Ja, verkligen för att få lite mot
corona-kilorna.
Mm, verkligen, så det var kul, lite roligt att se. Så det har ju gått enormt starkt och deras backlog, det här tycker jag är jätteintressant. Deras backlog utgjorde 46% av försäljningen. Det är ju det som är styrkan i en bred IP-portfölj och en stor backlog. Det blir inte så slaget för de här spelbolagen. Och en annan superintressant grej var ju att 86,7% av försäljningen var digital. Och det är ju marginalförbättringen är ju enorm där. Så det är det jag menar med plattformskriget. Du får Epic Games, alltså digital plattform. Du har Steam, sen har ju de sin Uplay. Och där har de ju ännu bättre marginaler än hos Epic Games då.
Helt.
Såklart.
Så är det.
Och förlåt, backkatalog utgjorde 97% av försäljningen.
Mm-hmm, 97%.
Ja, jag kollade på growth year on year. Den växte 46%. Men det är det jag menar med att när de inte släpper några stora spel så har de ändå hyfsat bra försäljning.
Mm.
Och då kan vi gå in på spelsläpp då, för att det där var ju mest backlog. Då skulle de släppa, för det första idag, 11 augusti, så släppte de Hyperscape som släpptes som open beta. Fick okej mottagande skulle jag säga, blandat men ändå överväger åt det positiva. Så det är lite Battle Royale, som väldigt high pace, futuristiskt, lite Apex Legends-känsla. Så ingen aning om potentialen, men den här kom lite överraskande egentligen, det här spelet. De har inte pratat så mycket om det innan.
De har inte pratat om att man producerar allt, eller behöver jobba på det förrän typ sen några månader innan lansering liksom.
Precis, så det är lite som en option, för att skulle du... Det är ju min initiala reaktion är ju att det här inte alls blir lika stort såklart som Apex eller att Activision Blizzard, Call of Duty, Battle Royale eller något sånt där. Men det behöver inte heller bli. Det här har man inte ens räknat med i prognoserna. Så det här, bara det här genererar hyfsat stora intäkter så kommer du få uppjusteringar i prognoserna.
Mm. Ja, men för det.
Och sen släpper de Watch Dogs Legion 29 oktober, Assassin's Creed Valhalla som ändå har fått blandat mottagande men ändå övervägande positivt skulle jag säga. 17 november kommer det. Far Cry 6, 18 februari släpps det 2021 och det har ju fått nära politiskt korrekt backlash då. För att han som spelar någon sydamerikansk tror jag, diktator inte är det. Eller han kommit från det landet eller vad det är. Jag vet inte. Jättekonstigt. Men... Sen har du Beyond Good and Evil 2 då, som inte är annonserat än vilket datum det är. Så att det här, mesta försäljningen skulle jag säga ligger framför dem. De har misslyckats med lite spelsläpp, de har haft väldigt mycket som har pågått på kontoret kan man säga. De har haft jättemånga chefer som har blivit anklagade för sexuella trakasserier som har sparkat. Så jag vet inte om det har varit överhäng på axeln, för att du har ju liksom EV sales multiple på... Ja, 3 på det här bolaget. Mycket av försäljningen ligger ändå framför Ubisoft med tanke på hur många spelsläpp de har och ganska stora spelsläpp. Som sagt, Assassin's Creed, Watch Dogs, Legions och så vidare. Och då kan man ju tycka att lite som ett verkstadsbolag, de brukar ju vara liksom väldigt dyra i en lågkonjunktur på PE. Man ska köpa verkstaden när de är lågt värderade på PE eller högt värderade på PE-talan, eller hur?
Ja, det är då alla förväntningar ligger framför dem.
Mm, precis, och då kan man ju tänka att Ubisoft har ju säkert jättehögt P-tal nu då, eller hög värdering. Men trots att det är ganska mycket som ligger framför dem så, och backloggen går jättebra och så vidare, så är det EV sales, alltså enterprise value då, delat på omsättning är bara 3. Mm. Medans Pearson, om du gör ta Activision Take-Two, EA och alla de här stora CD Projekt Red, och så gör du ett medelvärde på vad deras price per sales eller EV sales ligger på, så är det ungefär 7. Så det är väldigt lågt för att vara en dataspelsutvecklare med så stor backkatalog, så att det inte är som att de bara står och väger på ett spel. Mm. Och dessutom som har ganska många släpp framför sig. Och så starka IP:n. Så att de värderas ungefär i 50% rabatt då, mot resterande. Och det tycker jag faktiskt är lite omotiverat personligen.
Ja, det är väldigt omotiverat. Men det har ändå hänt en hel del, om vi säger, på management-sidan. De har ju fått kicka några personer på grund av lite sexuella trakasserier och så vidare.
Ja, det var ju jättemånga i management-board, ja, som fick...
Exakt, som fick gå. De har ju också haft lite... Det var något spel som också typ hade helt blockats. Även om de hade tagit in en enskild producer för det här spelet som bara fick lämna bolaget efter ett år. Så det har varit vissa sådana grejer som man kanske ska säga också, som ligger till grund för varför värderingen är så låg just nu. För det har ju precis briserat.
Exakt så. Och när sånt här händer, då ska man ju tänka, är det här problem som det inte finns någon lösning på? Eller är det liksom mörka moln som jag kan se igenom eller inte? Och jag tycker mig att... Jag har svårt att se att de här creative directors och de här producenterna högt uppsatta ska liksom... Jag förstår att de är viktiga för företaget i mångt och mycket.
Jo, men om de har så stort problem så är det nästan bättre om de är borta.
Jag menar det. Och jag menar de som sitter och gör faktiskt det dagliga arbetet. Sitter och kodar spelet och gör texturer. Och sitter och gör massa concept art. Och alla egentligen utvecklare. Jag tror att det är i slutändan de som gör jobbet.
Det tror jag med. Och jag tycker IP:na talar för sig själva, vilken kraft de har. Och sen har du ju, alltså du har ju IP:n i Ubisoft som, om vi går över till att hur man ska konversera dem mer än bara från spel. Vi har ju bara en Assassin's Creed-film gjord. Den fick väl inte så den bästa recensionen.
Det var dålig,
dålig, fast Michael Fassbender är lite av en favorit.
Grim skådis.
Men du har ändå liksom massa av IP:n där som skulle kunna göras till filmer, till att utvecklas mer till någonting helt annat. Även så har du ju Ubisoft
Den ska ju till och med göra Netflix en film på Beyond Good and Evil, som är ett kultförklarat spel. Så att det kommer. De monetiserar sina IP:n. Jag menar, kolla Witcher, vilket lyft det blev. Trots att Witcher var ett superpopulärt spel, så blev försäljningen var ju jättestor efter Netflix-serien.
Mm. Och just på det här ämnet, jag lyssnade på en podd idag av Matthew Ball från Invest Like the Best med Patrick och Chagassi.
Ja, den var ju den jag delade. Jag har retweetat den på Twitter också.
Den är riktigt väldigt bra. Så alla som är intresserade av IP:n på något sätt, gå in och lyssna på den, för den är sjukt bra hur man gör det längre och
bygger egentligen, hur man bygger en typ ett metaverse och hur man bygger liksom IP:n och monetiserar det. Hur bull blev du Disney när du lyssnade på den podden?
Jag har alltid varit bull Disney för att de har Deadpool nu. Men ja, de bekräftar bara typ allting jag tänker med Disney. Som jag känner typ så här, att man suttit och tänkt själv på kammaren, men liksom man blir så här, är det ingen annan som tänker där? Då kanske jag har fel.
Nej, jag tänker likadant, och det var därför jag retweetade den podden och sen skrev en tråd om vad jag tyckte om podden. Och sen delade jag min portfölj där och skrev att jag äger Ubisoft och Disney och många varumärkesbolag då som äger IP:n. För att jag tror att IP:n blir och är jätteviktig. Hur konkurrerar du med en 8-åring som kramar Elsa från Frozen på Disneyland? Liksom?
Nu med tanke på att distributionen blir så mycket billigare i och med att den digitaliseras och den blir väldigt mycket lättare att hantera. Absolut, Netflix har lite av en exklusivitet på att nå så många som de gör just nu, men det kommer ju tjänster från höger och vänster, kommer lokala tjänster som är OTT som man kallar det, så att
det där med själva distributionen kommer ju att marginaliseras hur mycket värde det är, och det kommer att vara IP:erna som drar in folk i slutändan.
Ja, och alla vill ju skapa, tänkte göra en Assassin's Creed-serie. Det kan verkligen, alltså det är en stor cult following kring Assassin's Creed. Det är en spelserie som har, en av de spelserier som har sålt mest genom tiderna. Du har liksom Splinter Cell och massa intressanta grejer. Rayman skulle du kunna göra något animerat kring liksom. Du har massa saker som Ubisoft äger.
Exakt. De har väldigt bra story IP. Så är det.
Mm, så att jag är faktiskt ganska bull och nu har jag tagit in Ubisoft igen då. För något har inte ägt ett tag.
Yes, men om vi hoppar över på... Jag har ju också en till spelrapport från Paradox som kom idag. Jag sålde ju dem själv för tror det 6 månader sedan nu. Kanske ett år sedan till och med. Nästan. Och de kom in med 20% högre omsättning än föregående period förra året, och sen resultatet kom upp 29%. De gör ju sjukt bra kvartal här. De har egentligen bara en massa släpp av DLCs. De har ett spel, väldigt litet spel. Så det här visar väl vad jag skulle vilja säga kanske är det starkaste med Paradox, är ju hur deras IPN också. För det är extremt sjuka ska man säga lifetime value på deras spel. Hearts of Iron serien, Hearts of Iron 4, som är antagligen det som säljer mest av alla. Alltså ja, det är helt sjukt hur det är, för att de säger intäkterna för kvartalet är hänförliga till Age of Wonders, City Skylines, Europa Universalis, Hearts of Iron 4 och Stellaris. Och många av de här är väldigt gamla titlar.
Ja, väldigt, väldigt gamla. Men deras spel blir ju bara bättre och bättre. Det är ju inte färdigt när de släpper det. Och Crusader Kings har ju varit en jättestor intäktskälla.
Exakt.
Och trean kommer ju snart.
Ja.
Och det kan ju bli ett jättelyft. Och samma med Vampires Masquerade 2.
Exakt. Som de har skjutit på några gånger nu för att göra det så bra som möjligt.
Vilket är nog helt rätt beslut. Men jag tycker Paradox, om du kollar på price per sales till exempel och värderingar överlag, är väldigt dyrt med tanke på tillväxten.
De är väldigt dyra.
Andra gamingbolag.
Price per sales ligger på 16,7. En börsdata. P/E-tal ligger på 52. Absolut, det är väldigt dyrt. Men jag skulle nog säga du köper inte Paradox för att det är billigt, du köper Paradox för att det är stabilt.
Ja, jag skulle säga en vallgrav som existerar, som inte jag definierat, utan Pet Dorsey och Morningstar, det är ju niche market. Och det här är ju en sån nischmarknad att det är inte lönsamt för massa stora spelbolag som EA och Activision att ge sig in i Grand Strategy. Så att de har järngrepp på den marknaden. Och den enda som kommer i närheten är ju Civilization till exempel. Men det är inte närheten så djupt. Det är inte ens en Grand Strategy-titel. Man kallar det egentligen, man kallar det inte Grand Strategy.
Kallar
man
inte det här typ resource management?
Någonting annat kallar de det. Jag kommer inte ihåg vad de kallar det riktigt. Men de som spelar Grand Strategy säger att Civilization är inte Grand Strategy. Och det är alldeles för basic liksom.
Typ Age of Empires också inte en Grand Strategy.
Nej, det är ju real-time strategy, men Civilization är ju på något sätt lite större än det också. Men poängen är i alla fall att det finns nästan ingen konkurrens om Paradox-kunder. Och då förstår man varför kanske värderingen är hög också.
Så är det. Och de har en fanbase som är riktigt, riktigt fast där de är. Med tanke på att de utvecklar moddar åt dem.
Precis, men jag måste ändå säga att jag ändå... När det finns bolag som Ubisoft och lite lägre värderade gamingbolag, så är jag inte riktigt sugen, även om jag håller med.
Nej, men alltså Paradox är ju bolag man ska kolla på. De är på ATH nu. ATH är alltid bra att köpa med tanke på den rapporten de kommer med. Men värderingen avskräcker ju rejält som där har det ser ut. Men Paradox är ju ett bolag som jag följer hela tiden, för att det är väldigt intressant att följa överlag.
Verkligen. Och ska vi prata, som jag nämnde, lågt värderade gamingbolag, så Gravity, som länge har varit en surdeg i min portfölj. Men
Kim Jong-uns förfader, eller? Jag vet inte, någonting Korea där, eller hur?
Aha, ja, det är sydkoreanskt då, men ja, kanske.
Jag tror men, det
är det. Så kan det vara, men det är en surdeg som nu har blivit en riktigt fin surdegs-levain-limpa. Mm-hmm.
Oj, oj, oj.
Så den har gått, som värst var den väl ner på 22 dollar eller sånt där under corona-kraschen där. Och nu står den i 80 dollar eller sånt där. 75 idag i och för sig, men den var uppe i 80-82. Så den har fyrdubblats och de släppte ju sitt Origin som i princip är en vidareutveckling av deras grundspel. Men man liksom lyfter, hotar till det och gör om det från grunden i princip. Och gör det mer polished, ny grafik, contentmässigt. Jag spelar inte de här spelen själv och har inte ens provat dem. Så jag vet inte hur det skiljer sig contentmässigt. Men de är väldigt duktiga på att använda sitt IP och göra många olika spel. De släpper hur många spel som helst. Allt från liksom smått till större spel. Och de är bra på att uppdatera och släppa liksom uppdateringar eller nya versioner av spel för att så fort deras spel liksom tappar popularitet så liksom renewar de det på något sätt.
Mm.
Och det här var ett egentligen mellankvartal, för man har inte sett Origin då som släpptes i Sydkorea, man har inte sett de intäkterna. Och många trodde att det skulle vara ganska kass rapport, men det var faktiskt en väldigt bra rapport. Och omsättningen uppgick till 88 miljarder won då. Eller ja, 73 miljarder dollar. Och det är en ökning om 21% från första kvartalet i år. Och 13% på årsbasis. Och visst, det är inte superimponerande kan man tycka. Men om de växer 13% year on year, 20% quarter to quarter. Och så tänker man på att bolaget i princip handlas till EV/EBIT 4 nu kanske eller något sånt där. Det är
inte dyrköpt.
Nej, så att jag menar, det här är ju growth at a reasonable price, verkligen.
Reasonable price? 4?
Ja.
Okej. Okay.
Nej, det är ridiculous price då.
Cheap price.
Ja, så att det här är ju fortfarande billigt, men hela frågan har ju varit, kan aktieägarna få någon värdeökning här? Alltså, den marknaden verkar helt död, men det är kul att se att det händer något. Den går från 20 till 80 och det ger ju lite hopp om att okej, det finns ju faktiskt något som kan röra på aktien. Och ja, det var en jättebra rapport och Origin kommer ju rullas ut på fler marknader nu och sen ska de släppa något som heter Ragnarok X Next Generation då. Under andra halvåret. Och det ska släppas i Taiwan, Hong Kong och Macau. Och det är faktiskt ByteDance som TikTok-ägarna. Då. Det är bolaget som ska vara utgivare. De försöker göra någon Tencent-version här.
Som de är förläggare liksom.
Mm. Så jag vet inte. Jag tycker jag har kvar. Jag har sålt på vägen upp liksom. Jag har legat så snett i den där ett tag. Så att det blir lätt så när man lägger snett i något. Att man, så fort man har liksom 30-40% vinst. Att man tänker sig, nej men.
Men den här ska dyrköparen också.
Ja, men man tror att den ska ner i källaren igen då. Liksom. Det, man får PTSD liksom så fort den är uppe där.
Mm-hmm.
Så då laddade jag av lite. Och nu har jag väl kvar bara en väldigt liten size på 3% av portföljen kanske. 3,5.
Okej, okay, så mycket har du laddat av.
Ja, det tycker jag ändå lite. Men för att det var ganska high conviction case för mig ett tag.
Mm. Det var det verkligen.
Yes, och ja, men sen har vi Sampo då. Sista. Sampo och Balsam. Underliggande försäkringsverksamheten går väldigt bra. Och ja, IF utgör ju 50% i princip av vinsten i Sampo. Och visst, kollar du på resultatet som det är så ser det ganska dåligt ut. För att du får ju hela dess investeringsportfölj tog i stryk. Så, ja. Men kollar du på underliggande resultatet för försäkringsverksamheten så ökar ju IFs vinst före skatt med 5% year on year.
Mm.
Resultatet från försäkringsverksamheten tuffar på. Topp Danmark minskar med 3% i kvartalet. Mandatum går ner med 15%. Men det är ju för att de har så mycket livsförsäkringar. Så att jag tycker Sampo är jättelågt värderat här. Och försäkringsbolag brukar gå bra i kriser. I alla fall efteråt.
Ja, men så är det. Det är stabila intäkter. Och så fort en kris är över så går ju liksom floaten upp för att floaten investeras.
Mm.
Så att, ja, men det förstår jag. Och Sampo är ett kvalitetsbolag. Nu är jag ju bara väldigt irriterad på deras största innehav i Nordea. Den banken är jävligt på min shitlist nu alltså.
Men just det, du hade ju något otalt med dem.
Ja. Nej, vi tar en annan om det.
Ja. Ja, nej, men så jag tycker att Sampos är bra ut här. Och som sagt, de fick mer reseförsäkringsclaims, det är förståeligt. Mm. Men mindre, det kompenseras av mindre trafik och mindre nybilsförsäkringar. Eller mindre nybilsförsäkring är negativt, men mindre trafik var ju bra för deras olycksfallsförsäkring då, på, eller bilförsäkringssidan. Som sagt, i långa loppet leder ju ofta en sån här incident som corona att många nytecknar försäkringar. Man blir liksom efterklok. Oj, jag kanske behöver en reseförsäkring, jag behöver en livsförsäkring, jag behöver en sjukförsäkring och så vidare.
Indeed.
Försäkring. Och sen kommer de också med att de skulle förvärva det här brittiska. Tillsammans med ett annat bolag som heter RMI skulle förvärva brittiska försäkringsbolaget Hastings. Jag tycker det är ett bra förvärv egentligen. Det bidrar med lite tillväxt. Det kommer bidra med mid to single digits i tillväxt på EPS-nivå.
Men det är liksom försäkringen. Det är inte lemonade-tillväxt. Det är stabila försäkringar liksom.
Ja, och det är något man verkligen behöver i oavsett hur liksom ekonomin går. Så att jag tycker det är jättestabilt. Man får kanske en direktavkastning på 8-9% om man räknar normaliserat. Så att jag tycker det är ett jättebra köp här. Men det här är multipel expansion. Så fort man får fair value på det här så kommer jag sälja det.
Mm.
Annars tar jag utdelningen.
Mm.
Och egentligen sista rapporten jag har är Disney. Och det är lite roligt för att jag tog en ganska stor stek här, hyfsat 8% av portföljen och sånt där innan rapporten. Och jag fick många frågor och många som tänkte att så här, men det här är ju inte så smart, det har ju gått dåligt för dem.
Alla parker är stängda, ingen kan gå på bio och så vidare och så vidare. Alla, vad är det, kryssningar är nedstängda lång tid framöver.
Precis.
Hur tänkte du nu?
Precis, och det är ändå... Det du nämner är ju 60% av typ intäkterna. Alla de stängda parkerna, alltså både parkerna och studio. Så att ja, hur tänkte jag nu? Men grejen är att det var en person som skrev så här, jag tror inte den går ner på rapport. Men eftersom du skrev att eftersom du vet det här, jag vet det här, så är det ju ganska inprisat. Så att jag är inte säker på det. Och det var ju horribelt resultat, alltså de tappar ju... Operating income i kvartalet var ju ner med 72%. Men aktien steg ju runt 10-15% de nästa två dagarna tillsammans. Då.
Classic stocks. Stonks.
Ja, och det roliga är att varför det är så, det är för att Disney är ju ingen story stonk, men de börjar ju få en story nu.
Mm-hmm.
Och de har ju över 100 miljoner prenumeranter över alla deras plattformar nu på Disney+, ESPN+ och Hulu. Och det är hälften av vad Netflix har i princip. Och det roliga är att de har hälften av subscribers än vad Netflix har. Men bolagen värderas lika idag.
Mm. Och de har intäktskällor på ett annat ställe. Så om de värderas lika så får du de andra gratis då.
Precis. Så att om de över tid kan också få 200 miljoner subscribers. Då får du parkerna, studios, alla IP:n på köpet. Och jag tycker det är egentligen så mycket bättre play än Netflix egentligen över tid om vi kollar långt.
Ja, när kollar på IP.
Ja, och när vi pratar om det metaverse och bygga en IP-portfölj och förvalta det och att du inte kan konkurrera med någons barndomsminnen. Du kan inte skapa nya sådana liksom.
Ja, och det är ju Disney som är kungarna av att skapa metaverse. Det är bara att kolla på Marvel. Vad de har skapat i Infinity Stones med Avengers och så vidare.
Mm.
Så att jag förväntar mig ju samma sak av egentligen X-Men's serierna, att de skapar ett riktigt metaverse där också, reboota hela alltihopa och så bara kör in exakt samma sak som de kör med Marvel.
Precis, och de kan monetisera alltså hur mycket som helst. De har ju 6000 karaktärer Marvel.
Ja, och så lägger du till X-Men's och dem och det
Det monetiserar idag typ 2% av karaktärerna.
Ja, nej, men det är alla som har läst Civil War-serien i tidningarna ser ju hur många mer heroes är med där än vad det är som är med i Civil War-filmen. Då vet man bara så här, okej, har rätt mycket mer att monetisera här.
Ja, så att jag är på 5-10 års sikt är jättebull Disney. Och de har faktiskt öppnat upp alla parker. De gjorde det 11 juli. Mm. Sen kommer de inte köra liksom full beläggning på parkerna. Men nej, de kommer i alla fall inte ha noll intäkter.
Så är det. Och
en annan intressant sak är att de senaste 9 månaderna, om du kollar de 3 senaste kvartalen, då är Disney på intäktsnivå, är de plus minus noll ungefär. Så de har ju haft ett väldigt bra år innan ändå. Liksom. Så att det är nog inte hela världen.
Jag tror också det kommer vara vad ska man säga, så här liksom uppdämt efterfrågan på upplevelser. Så jag tror ju de kommer se väldigt mycket mer bokningar på Disney. Shanghai, som jag vet öppnade, de var ju uppbokade första dagen i 2 månader framåt. Då, då. På alla platser som man fick släppa in på. Liksom. Då vill vi säga, ja.
Exakt, och det man har sett att Disney har sjuk pricing power, verkligen. För om man kollar hur priserna, biljettpriserna och expresspass och sånt, hur det har ökat i parkerna, utan att beläggningen i parkerna minskar. Så de kan egentligen höja priserna väldigt mycket i parkerna. Och oj, de är väldigt lönsamma.
Oj, så är det.
Så att jag är jättepositiv till Disney på lång sikt. Och tycker verkligen om vad de liksom bygger kring hela den här direct to consumer också, med alla deras appar och sport och allting. För sport kommer också igång nu. Så, och så blir det intressant att se vad de kan göra med sina 100 miljoner subscribers och hur de kan monetisera storfilmer. För de ska ju släppa Mulan nu. Lite dyrt var det, tyckte jag. Men $30 för att köpa
den. Den brukar liksom verkligen vara dyr.
Det är lite saftigt. 300 spänn. Det är liksom 2 biobiljetter.
Ja, hade de gått ner till $9 hade det ju varit okej. Okay, med tanke på att du redan köper servicen.
Det tycker jag också. Så att ja, jag tycker de skulle kunna, vi får se, det blir ett experiment för dem och se hur kunder reagerar på det där. Testa vattnet.
Men jag vet inte hur mycket det kostar att gå på bio i USA. Du har ju bott i USA, så du kanske kan säga.
Det är ganska billigt, det kostar ungefär $10 eller något sånt där. Men popcorn kostar, alltså godiset är helt sjukt. Och de har vakter som ser till att du inte tar med in ditt egna godis.
Det är jag har sett YouTube-filmer där de tejpar godis på kroppen så att man går in med det. Så bara, oh, okej.
Okay. Jag är thug life, jag smugglade in godis i USA också.
Ja, det förväntar mig inte.
Men nej, men det är ganska billigt, men godiset är jättedyrt.
Det är konfektyren att tjäna in det på. Alltså.
Exakt. Ja, men det var egentligen allt för... Mm.
Men jag har ju en Nest-stock kvar, en svenska, som vi kanske, som de flesta har gillat. De kommer också med rapport idag. Storytel. De ökar i alla fall intäkterna med 43% i kvartalet mot föregående år. Ökat abonnentstocken med 42% också. Och sen nettoomsättningen ökade till 554 från 402. Resultatet per aktie är ju fortfarande negativt. Så det uppgick till minus 0,91 från mot 1,20 förra året då. Och de gick ner 8,8% idag. Why do they do that? Men det är som allting annat med guidance. De ger en prognos för Q3 att de ska öka till exempel streaming totalt 483 000 miljoner mot 460, vilket blir så här, det blir inte så mycket om man tänker att de la till 30 000 i det här kvartalet mot föregående kvartal, och abonnenter ska öka ungefär med 100 000.
Men vänta, vad kör du för SD? Sådana här 400 000 miljoner euro. Du sa 483 000 miljoner.
Nej, det är så fel. Det är såklart det är så fel. SD-räkningarna. Så här. Ja.
SD-matten.
Men alltså, och när man tittar på det, Nordics är ju såklart den som driver in pengarna. Det är de som har täckningsbidragen över 30% och har en ARPU på liksom 147, medan du har streaming non-Nordics, som är egentligen det som ska bli lönsamt någon gång. för att få det här caset att falla ut. Där har ju liksom täckningsbidrag som har varit 93% egentligen Q2 2019 och nu är det minus 7,2%. Men ARPUn ligger, har legat men från 67 till 63. ARPUn är högst som nu är 73 och förväntat är 69 nästa kvartal. Då. Så man förstår ju, eller så, varför de går ner. De går ju inte ner för att de gör en bra rapport. De går ju ner för att de har gått upp väldigt mycket inför. Och så går de ju ner för att deras guidance är ju inte det bästa. Guidance säger ju till exempel att man ska få mindre betalt per användare. Absolut, det ska gå upp för att de får fler användare. Men ja, monetiseringen ska egentligen bli sämre.
Mm.
Så som de säger då. Och jag tycker det är egentligen rätt såklart att det går ner då. För att de värderas ändå på ett P-tal på 6,5 nu efter rapporten här. Och P-talet är minus 58. Så det säger inte så mycket, men så är det ju.
Ja, alltså jag har inte varit så bull Storytel faktiskt. För att just för att de inte har, liksom, de har en bra plattform. Men de har ingen egen original content riktigt. Sen vet jag att de språken passar böcker.
De har ju eget original content i och med att de köpte ju Landstedt. De köpte ju förlag.
Mm, okay.
Så de har ju en IP-mode med där då. Mm. Och i och med att de köper också upp förlag, till exempel som inte Audible från Google gör. Eller från Google, från Amazon gör.
Mm.
Vilket är en fördel med Storytel. Att du har egentligen IP:n i det. Medan om vi säger så att om Spotify skulle hoppa in på att göra samma sak, vilket de nu har börjat gjort, till exempel med den här Harry Potter-serien, eller som de har läser in, alla läser in en egen del från Harry Potter-serien då, så kommer det ju lite saker, men de äger ju inte IP-et.
Nej, precis.
Och det är där som jag tror själva grejen med Storytel är att man kör verkligen stenhårt på att äga IP-et då.
Ja, det tror jag blir viktigt framåt för att det är mycket konkurrens på sådana här bokplattformar.
Ja, men du har ju Nextory, du har BookBeat, alltså du har ju en hel del i Sverige.
Och Audible, för sen, nu är Amazon på väg in i Sverige.
Ja, exakt. De har varit här några år. Eller ett år, tror jag.
Ja. Jo, men jag menar Amazon som plattform kommer hit på ett annat sätt.
Mm.
Och då blir det större konkurrens för att då får du ju, du kan få Amazon Prime där du kan liksom bundla med Audible och sådär.
Exakt, så är det.
Det blir mer attraktivt för svenskan.
Mm. Mm. Yes, men det var alla rapporter. Jag tänkte bara summera med en liten rapport som jag har från Quintent Private Bank egentligen.
Mm.
För de har gjort en summering på Q2-resultaten, både på earnings och på sales. Och i princip, nu har ju den här rapporten är liksom 10 augusti, så att den är bara en dag gammal.
Mm.
Egentligen 89% av alla bolag i USA rapporterat på S&P 500 och 77% av alla bolag i Europa på Stoxx 600 har rapporterat då.
Mm.
Och det roliga när man kollar på det är att procentuellt hur många bolag som slår EPS-estimaten, i USA är det 84%, i Europa är det 63%. Så själva estimaten ligger ju verkligen efter. Och de verkligen slår allihopa.
Precis. Och vad är det för att analytikerna var så dumma eller för att bolagen är bra?
Exakt, det vet man inte. Men jag tror ju att analytiker har slagit alldeles för hårt på att göra en revidering på själva EPS:en för många.
Mm.
För jag tror inte de har kunnat räkna egentligen på statistiskt eller på någon annan modell vad vissa bolag kan spara in på att lägga ner lite men ändå fortfarande ha sin business gående.
Och få massa statliga stöd.
Exakt, statliga stöden. Så det hade varit kul om de gjort en exkludering av statliga stöd.
Precis, så här non-gap.
Ja, men om vi kollar på det mer intressanta då. EPS growth year over year. USA var det minus 9% och i Europa var det minus 19% då.
Mm.
Så där ser man ju verkligen att det har varit sämre. Bara att våra analytiker har trott att det ska vara ännu sämre.
Verkligen.
Och top growers, toppsektorerna egentligen i tillväxt här då, det är USA, är utilities, healthcare och consumer goods. Så utilities, vad ska man säga, el, kraft, sådana grejer. Mm. Sen vård och sen consumer goods. Ja, alla köpte toarullar. Sen i Europa, konsumenttjänster, teknologi och telekommunikation. Vilket man känner i Europa är ju absolut konsumenttjänster och telekom är väldigt stabila produkter, medan teknologi har väl tjänat mycket på att digitaliseringen skjuts framåt liksom.
Ja, nej, det var ju inga skräller. Det var lite konstigt att teknologin inte låg i USA.
Ja, det var jättekonstigt att teknologi faktiskt inte var med. Men jag tror nog kan vara... det är svårt att säga varför de inte är top grower.
Det kan vara att estimaterna har höjts väldigt mycket på just dem.
Ja.
Det var first level thinking kanske.
Exakt. Och om vi säger botten då. I USA, olja och gas, basic materials, vilket är typ så här, ja, men trä och sådana där produkter. Mm. Och sen finance. Banker, utlåning sådär. Mm. Vilket är väl rätt förståeligt, för att supply chains för många av de här har dött. Olja har helt kollapsat i pris. Mycket av risken i denna kris ligger ju i banker.
Ja, verkligen.
Och sen kollar på Europa, det är också olja och gas. Där är det consumer goods, vilket jag är lite överraskad över egentligen. Och sen basic materials också. Så det är samma orsaker här i Europa som i USA. Men att consumer goods ligger här.
Nej, det är konstigt.
Det är väldigt konstigt. Typ alla de bolag som egentligen jag tror ICA Axfood kom också in här. Att de har varit så lågt ner kan vara för att vi har tagit en hårdare lockdown. Vi tänker sig på Italien, Spanien, Frankrike, än vad kanske USA hann göra i Q2.
Mm.
Så jag tror att det kan vara en liten förskjutning, medan du kan se det här i USA, plus att USA är mycket mer utbrett med till exempel leverans av mat hem än vad Europa är. Så jag tror det är en stor skillnad på marknaden så då.
Mm. Ja, men intressant.
Mm. Så att jag kommer lägga med den här PDF:en från Quinten Bank, så kan man också se med, kolla på vad är det som är positivt framåt, kolla på försäljningen framåt också, för där är det också väldigt intressant. Till exempel USA ligger på -11% sales growth of year over year, medan Europa ligger på 25% minus.
Mm.
Vilket är väldigt mycket, skulle jag vilja säga. Och det skiljer sig väldigt mycket mellan marknaderna, men också vad man tittar framåt på den här banken då. Det är väldigt intressant hur det skiljer sig mellan Europa och USA. We believe the most important near-term drivers of equity markets will be. Jag tror det inte är någon som är överraskad att det är vaccinnyheter.
Mm.
Mer fiscal stimulus. Mm. Och sen investor risk appetite. Så jag tror ingen överraskas av de här tre. Det är också det jag själv sitter och håller koll på.
Det de nämner är ju bara vad Trump tweetar var och varannan dag. Liksom.
Exakt. Men jag tror vi i Europa kanske måste ha mer koll på den fiskala stimulanserna. Vad som händer. För att vi i Europa verkar ju inte vara långt fram på vaccinet alls.
Nej.
Men riskaptiten, det känns som att det kommer mer från USA än det kommer från Europa. I alla fall.
Ja, verkligen. Verkligen.
Så det är en lite intressant rapport där som jag lägger med i avsnittet.
Ja, men det var intressant. Det är inte riktigt vad vi brukar göra, så det är kul att få lite en sån inblick.
Exakt.
I lite makro.
Ja, men det var alla nyheter från mig och mina punkter så att säga.
Ja, nej, men det är väl bara att avsluta den redan långa podcasten och säga.
Ja, men vi är back in business. De här avsnitt på 30-40 minuter, de är slut nu.
Just det.
Back!
Back black.
Oh, you went there.
vi vill tacka Börsdata.
Ja, exakt. Den underbara tjänst som vi använder till egentligen varje podd för att snabbt få en överblick av ett bolag som sparar oss enormt mycket tid för podden, men det kommer spara er enormt mycket tid för rapportperioder och när ni kollar bolag.
Exakt. Och Valuation Masterclass. Investera dig själv. Lär dig prognostisera, göra bolagsvärderingar och passa på medan rabatten är så hög som den är. För nu får du kursen för $99 istället för $200. Och det kommer bara vara 25% i rabatt framåt då.
Exakt. Så gå in och investera dig själv. Gå in och investera i Börsdata, för då investerar du i din egna tid. Win-win för dig.
Precis, så besök gameofstocks.nu och där kan du klicka på Valuation Masterclass och läsa mer.
Exakt.
Och använder kupongen Game of Stocks vid utcheckning.
Yes. Och kom även ihåg att vi lägger ut väldigt mycket pdf till våra avsnitt. Jag tror det också kommer bli ett avsnitt där vi lägger upp pdf för ett nyhetsavsnitt. Så håll utkik där för att gå in och kolla på vad som läggs med. För vi har ändå pratat om en del rapporter och även pratat om du har ju pratat om lite roliga grafer mellan value, cyclical och så vidare.
Yes, och ja, du hittar mig på Twitter, värdeinvesteraren.
Yes, och du hittar mig Investorkurs på Twitter, på Instagram och Facebook.
Just det, och du hittar podden på @GameOfStocks nu.
Yes, och så hittar ni såklart, som vi har redan sagt, men vi säger igen, hittar podden och alla pdf:er på www.GameOfStocks.nu.
Då så, må avkastningen vara med er.
Ha det bra, hej då!